en av de tre största och som kallas Herrens högtider som han har påbjudit. Speciellt för judarna om vi tänker påsk och pingst, pingst och lövhyddehögtiden är det. Och sen kan vi liksom i påsken och pingsten, då har vi ju behållit lite både förebilderna och innehållet. Men lövhyddehögtiden har vi tappat bort ganska så, ja, har vi tappat bort, tänker jag. Vi kan ta nästa bild då. För det finns judar i förskingring, judar ute faktiskt i Sverige också, som gör någon form av lövhydda. Och här är ju en bild på hur det kan se ut i Sverige då, med höstlöven. Den högtiden firas till minne av att Gud förde sitt folk genom öknen. Och det har vi blivit påminna tidigare, de här hungersöndagarna, om att han mättade sitt folk med manna. De fick att äta i öknen. Och man bodde ju då tillfälligt också. Jag tänkte det, jag kan undra hur mycket lövhyddor som man kunde göra i öknen. Men det är en annan fundering som kom till mig bara, som vi inte gör något affär av. Men det är klart det fanns oaser och så. Men det här med lövhydda, det heter faktiskt också tabernakelfesten. Det heter det på engelska, alltså man översätter på engelska till svenska. Så säger de tabernakelfesten. Och sukkot heter det då på hebreiska och det betyder just hyddor. Så någon form av tillfällig bostad. Tält är egentligen en väldigt bra översättning. Och det står att när Jesus kom till jorden så tältade han eller tabernaklade bland oss. Så skulle man ha den här festen så tänker jag att det skulle nog vara i samband med julen. Så egentligen skulle vi nog lägga julen nu vid den här tiden. Men det är lite för tidigt så vi glömmer det också. Men det finns anledning att fira. Och särskilt då det som ansluter till något sätt på Herrens högtider. Att vi inte glömmer dem och ger dem in det innehåll som vi ska göra i den kristna kyrkan. Högtid. Högtid. Att fira rätt högtid. Den här Herrens högtid ligger också så i det judiska året så att man precis har börjat nyår. Och sen firade man försoningsdagen den 30:e förra lördagen blev det väl Yom Kippur. Och det är en väldigt allvarlig dag då man fastar och man verkligen rannsakar sig själv. Och hela den här förberedelsetiden inför lövhyddehögtiden är allvarlig och en botgöringstid kan man säga. Sen är den här veckan en glädjefest. Så där möts vi ju faktiskt i tacksägelsedagen och lövhyddehögtiden. Glädjefest. Och den firas alltså den här högtiden 5-13 oktober. Så de är mitt i det nu när vi har vår tacksägelsedag. Att bo tillfälligt i en hydda, i ett tält. Det gjorde man under vandringen. Men Gud gick med dem. Och man kan säga att han hade också sitt tält, sitt tabernakel. Vi har blivit påminna tidigare också om eldstoden och molnstoden. Elden som visar sig på natten och molnet på dagen. Där han visar sin härlighet. Tacksägelse. Det finns en del som vi spontant kan känna tacksägelse för, tror jag. Men jag upplever, och det var någon som sa till mig för någon söndag sen, en söndag eller två, vad många det är som har det jobbigt nu. Så mycket svårt är. Och det kan vi se i vår värld, så många som lider. Det kanske vi kan se bland vänner, kanske i vår egen familj, kanske i våra egna liv. Hur ska vi då ta till oss det här med tacksägelse. Jag vill på något sätt betona att känn det inte som en börda, att nu måste jag vara tacksam, nu är tacksägelse då idag. Oj, ja visst har jag mycket att vara tacksam för, men det känns inte så. Du får komma precis som du är. Kom bara till Herren. Kanske lite tankar vad som idag och andra dagar kan hindra vår tacksägelse. Vi är befriade. Israels folk var befriade när de gick där ute i öknen. Men när det blev lite kämpigt så mindes de inte hur kämpigt det hade varit i Egypten. De kom ihåg köttgrytorna. Där har vi mer mat igen. Åh, vad bra vi hade det. Köttgrytorna i Etiopien. Sen att de fick slita som djur, det verkar som de hade glömt det då. Att på något sätt tänka tillbaka på det man har förlorat, det kan hindra vår tacksamhet i nuet. Kanske inte är direkt någon mat eller köttgryta eller så. Det kan vara relationer. Det kan hända att de hade goda vänner en del bland egyptierna. Det är inte säkert att det var liksom fiender allihop. Vi vet att fara och att de fick slita. Men säkert fanns det några som hade förbarmat sig över dem. Kanske några grannar som de hade fått skiljas ifrån. Det vi kan på något sätt få lämna ibland, det kan vara relationer. Det kan vara platser om vi flyttar. Det kan vara drömmar som inte har gått i uppfyllelse. Det kan vara ägodelar vi får lämna ifrån oss. Det kan vara en kropp som har varit frisk och stark länge, men där krämporna börjar komma i det lilla eller kanske till och med i det större. Det är ju vanligare när man blir äldre. Men det slår mig, jag har hört ganska nyligen om en del unga som också har detta med kroppen. Man förlorar den kraft, den styrka man har haft. Det är mycket som kan hindra vår tacksägelse. Vi får komma med allt detta, men också på något sätt kunna göra uppbrott, kunna ta avsked av det som har varit för att gå vidare. Tacksamhet trots att man kanske förlorat något. Tacksamhet fast man inte har allt man vill ha. Det kan också gälla inför framtiden. Det här med drömmar. Drömmen om en utbildning som man kanske inte kom in på. Om ett jobb som vi inte fick. Om den familj man har bett om och önskat sig. Om barn som inte heller kom. Det finns mycket som kan hindra vår tacksamhet. Det finns mycket som kan se omöjligt ut. Och du kanske bär på detta idag. Och det kan mycket väl vara så att Herren vill ge dig det när det ser så mest hopplöst ut. Men det vet jag inte, och inte du heller kanske än. Men att ändå kunna leva i förtröstan på honom under den här vandringen. För vi har ett mål och vi har anledning att tacka för så mycket ändå. Daniel citerade från Psaltaren 65. Och det är liksom en vers som jag vill ska gå igenom. Den börjar med 4b, alltså slutet på versen före som jag läser. Du är den som sonar våra överträdelser. Och vi har varit inne på det. och kommer tillbaka till det. Det är det viktigaste. Detta du. Jesus som nu har kommit och gjort det. Försoningsdagen. Därför tycker jag att det kommer så rätt i den judiska följden med festen. Det nya året, försoningsdagen. Det är liksom centrala där allt får utgå ifrån. Och ändå så har många av dem som firar det inte mött Messias som de väntar på. Något som vi kan be för. Att de under den här högtiden på något sätt får se att försonaren, överste prästen, han har kommit. Anledning att dagligen få leva i detta, men särskilt när vi har tacksägelsedag. Och det möter vi ju så småningom i nattvarden. Eukaristin, som betyder just tacksägelse för försoningen. Grunden. Men när vi sen fortsätter för första raden, och nu kanske ni inte känner igen er lite riktigt i det som Daniel läste, för jag har folkbiblens översättning. Daniel läste lycklig, och det är bra att vara lycklig, men jag tänker att det är ännu bättre att vara salig, så som vi associerar i vårt språk. Sen är det ju samma på hebreiska ändå, ord som är översatt. Men salig upplever jag bygger på lite mindre känslor än lycklig. Sen kan man ju säga att man är lycksalig och sådär. Så att, men nu väljer vi att läsa här. Salig den som du utväljer och låter komma dig nära. Tänkte stanna lite just på den raden. Att vara utvald. Det innebär inte heller bara något positivt. Israels folk var ett utvalt folk. Och ser vi på dem hur de har levt genom tiderna, så har de verkligen fått gå igenom mycket svårigheter. Vi kan ju bara ta, inte bara, men andra världskriget. Tänk att de har fått behålla tron i dessa århundraden, årtusen, efter allt de har fått gå igenom som folk. Men de har liksom haft Herren för ögonen. Och då, det som har hållit dem ihop, det är inte ens igång landet, för det har de ju inte haft. Det är inte templet, det har de inte haft. Men de har kunnat och försökt alltid att fira högtiderna, att fira sabbaten. Så det har liksom fått förena dem, var de än har befunnit sig, i vilka svåra situationer de än har varit. Utvalt folk, men inte sluppit svårigheter. Utvalda inte för att de är bättre än andra folk. Herren säger själv att de är gensträviga, motsträviga. Och vi då? Ja, vi är nu också rätt så motsträviga ibland, och inte är vi bättre. Det är inte därför. Det är bara Guds barmhärtighet och nåd. Anledning till tacksägelse. I Korintierbrevet, andra Korintierbrevet, så kan vi läsa om just den här bräckligheten. Andra Korintierbrevet 4, 7 och 10 början. Denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. För att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Vi har ju det här igen, kroppen. Vi talar ju om kroppshyddan. Vi bor liksom i vår kropp. Kroppen är ett tält, en tillfällig bostad, den jordiska kroppen. Den vi lever i nu. Och den kan vi verkligen känna att den ibland får brytas ner. Och ibland så får den byggas upp igen. Men ibland blir det kanske inte från vid uppståndelsen. Men hur det än är med vår kropp och vad som möter oss i livet, så läser vi i vers 16 i andra Korintierbrevet. Därför, för att han bor i oss, därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Tänk när man vaknar på morgonen. Jag ska försöka praktisera det själv. Det är inte så lätt. Men man känner att det verkar lite här och där och det är lite trögt och så. Och tänka att nej, även om nu kroppen bryts ner så förnyas min inre människa. Alltså det så tänker man inte naturligt. Nej. Utan om man ser sig själv i spegeln. Nej, tack för att du har skapat mig så underbart. Nej, inte när jag ser mig i spegeln. Men att få hålla fast vid att han gör sitt verk. Förnyas vår inre människa dag för dag. Visst är det stort. Och så kan vi fortsätta i andra Korinthierbrevet 5:1-2. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud. En boning som inte är gjord av händer, en evig boning i himlen. Så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Det är någonting det. Alla de här orden liksom för kroppen vi lever i. Lerkärl, kropp, tält, hydda, alltihopa. Och ändå är det någonting fint. För Gud bor i det och han har skapat oss med våra kroppar. Så vi ska liksom inte ha något kroppsförakt. Men det kan bli en annan predikan. Det här nu, man säger bristfälliga till det yttre boningen. Då är det bra att få ha en annan bostad som vi redan nu liksom får börja klä i oss i. Det blir ju inte färdigt. Men då läser vi igen i 65:5. Salig den du utväljer och låter komma dig nära. Han får bo i dina gårdar. Ja, det kommer nu snart. Ja, det dröjer lite innan vi fick bo i gårdarna. Han får bo i dina gårdar. Låt oss bli mättade av det goda i ditt hus. Av det heliga i ditt tempel. Alltså på något sätt att inte se så mycket på oss själva, vilket är bra eller dåligt och hur det än är. Utan se på honom, att mättas av hans goda som finns i hans tempel. Och rent konkret här och nu idag. Men också i den boning som går med oss. Om vi inte har möjlighet. Om det skulle vara så att vi inte församlas i hans hus så här konkret. Så går han med oss precis som under ökenvandringen. Och vi får bli mättad av honom. Och det här med att äta. Det är ju det. När vi är hungriga och äta. Och vi äter ju med munnen, tror jag, de flesta av oss. Jag har ett barnbarn, det är det minsta av. Och han fick för sig ett tag att han skulle stoppa allt genom öronen. Nu är det mer det han äter med, knivar och gafflar som sitter här ibland. Och jag tror inte det beror på att han tolkar ordet bokstavligt, alltså bibelordet, att vi ska äta med öronen. Ja, en liten parentes. Men faktiskt, det andliga maten kommer lika mycket in genom öronen eller via ögonen vad vi läser. Och kanske det som kommer in genom munnen, det är just detta i nattvarden, det här konkreta symboliska att vi får äta bröd och dricka vin. Och det kanske vi inte gör varje dag, det finns ju de som firar mässa varje dag. Men däremot det som ska gå in genom öronen eller ögonen, det hoppas jag att det blir varje dag. För det är det som ger själen mättnad. Vi läser så här. Hör på, det finns inte på väggen så ni behöver inte leta efter det utan ni får försöka höra på och lyssna. Hör på, alla ni som törstar. Kom hit till vattnet och ni som inte har pengar. Kom hit och köp säd och ät. Jag kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig, säger alltså Herren, så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj ert öra till mig, kom till mig. Hör, så får er själ leva. Och sen fortsätter Johanna Jesaja och läsa om allt som utgår i Guds mun. Kom. Och då associerar vi, tror jag, många av oss till en annan som ropar ett antal århundraden senare. Kom, kom till mig, kom och drick. Och det är Jesus som står i templet. Och under vilken högtid? Under lövhyddohögtiden. Och jag tänk om man fick stå nere i Jerusalem och ropa till människorna, kom till mig. Kom till mig och drick. Man bygger sina lövhyddor. Och de kan se ut på mycket olika sätt idag. Det kan vara bara att man, som jag kan se när jag har sett en del, verkar rafsa ihop lite löv och lägga kanske på något trädgårdstak. Man kan göra det på en restaurang ute på stan, alltså. I Jerusalem till exempel. Och i andra länder i sin trädgård. Men det som är viktigt är att det är utomhus. Jag tänkte faktiskt att man skulle haft symboliskt en liten hydda här, men det blev helt fel. För den ska vara utomhus. För det ska vara öppet till himlen. Så att man på något sätt har påminns om kontakten uppåt. Och sen ska man också öppna upp. Det är det som är lite vitsen. Det ska vara lite enklare. Man ska kunna öppna upp för andra. För vänner och bekanta och för främlingen som man inte annars ser i sitt hem. Och det man öppnar upp för, det är faktiskt för måltiden. Det kan hända att en del sover, men jag har faktiskt inte sett bilder på det. Utan det man ser är att man sitter och äter tillsammans i den här enkla hyddan, vad vi ska säga. Den här enkla platsen som är öppen uppåt, men också ett utvidgat av tältet för vänner, bekanta och kanske till och med för främlingen. Det är 7 dagar och man påminns också om tillbaka om hjältarna. Man påminns första dagen om Abraham, sen om Abraham, Isak, Jakob och Mose och Aaron, Josef och Mose, Aaron och David. Och de här ser man då som hjältar. Och då tänker jag, ja, det är bra. Och de har också våra förebilder, men alla de här prekar framåt Jesus. Aaron, överste prästen, och Mose och profeter. Allt det här, Jesus, tänker vi på ett på nytt sätt i våra måltider. Med våra vänner, grannar, kunde påminna varandra och också få berätta för dem om Jesus. Det som har varit, minns man. Det som är nu, ett uppöppnande av hemmet för andra. Till minne också av vad Gud har gjort med sitt folk. Och så har vi också framåtblickandet. En stor fest som kommer. Och då tar vi de sista bibelversarna från Uppenbarelseboken. Se, nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem och han ska torka alla tårar. Något tempel såg jag inte i staden. Jag tror att det kan vara så att det kommer att komma ett tempel i Jerusalem. Men det är inte det som är det viktiga. Och särskilt inte för oss. Även om det är viktigt att Guds löften som tyder på det går i uppföljelse. Men vi lämnar det nu också. För när allt detta har varit så är det inte något tempel någonstans som är viktigt. Något tempel såg jag inte i staden, till Herren Gud, den allsmäktige och lammet är dess tempel. Och från Uppenbarelseboken 22:17. Och anden och bruden säger kom. Och den som hör dem må säga kom. Och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. Alltså här vävs tid och rum samman. Det är både något som kommer och något som är idag. Kom du som törstar. Anden och bruden säger kom. Det är faktiskt vi som tillhör bruden. Tillsammans också med de judar som tar emot Messias. Vi säger kom. Sen undrar jag, den som hör dem och säger kom, är det inte just de där grannarna som anar att vi har ett kom som ropar på oss, ett kom som ropar på dem? De säger också kom. Och sen har vi Jesus som säger, ja, jag kommer snart. Och det här snart kan betyda också hastigt. Det kan gå väldigt fort. Han kan komma till din granne väldigt fort när vi ber om det. Han kan komma tillbaka ganska så snart. Och då får vi svara, amen. Ja, låt det bli så. Kom, Herre Jesus. Så får vi fira måltid i en Herrens högtid. Låt oss be och tacka. Tack, Herre, för ditt kom. Tack för att du har ljudit århundrade, årtusenden igenom till oss. Låt det bli ett personligt kom idag. Kanske till någon här för första gången. Eller att vi tar det kommet med oss ut när vi går ut. Kom. Det är tillrätt också för dig. Och så kom du, Herre, till oss gång på gång. Amen.